Jag tänkte börja med att läsa dagens evangelietext som är för det här är ju tredje söndagen i fastan. Och temat är kampen mot ondskan. Jag läser texten och sen så kommer jag att berätta mitt arbete, så får vi se om det här hänger ihop. Om det finns några anknytningspunkter. Det är från Lukas 11. Och verserna är 14-26. Det står det så här. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första Beelzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen, säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och de följer med in och slår sig ner där, för den människan blir slutet värre än början. Ja, som jag berättade innan så heter jag då Lars Isaksson och jag har jobbat och jobbar nu också som missionär i Pakistan. Så när jag predikar eller talar i en församling som den här idag då, så handlar det ofta om mission på ett eller annat sätt. Och idag passar det väldigt bra eftersom vi gör den här insamlingen, och mitt arbete är ju ett exempel på det här gemensamma arbetet som vi gör tillsammans. Men det passar också bra därför att mission, det är så central i vår tro och i vår tradition. Och jag tittade på Alliansmissionens hemsida. Och där står det så här om vårt gemensamma uppdrag under rubriken Tillsammans med Jesus i världen. Jag vill läsa det för jag tycker det var bra formulerat. Ni har säkert hört det. Vi tror att mission är en ständigt pågående rörelse i världen med ursprung i Guds hjärta. Vi vill vara en aktiv del i denna rörelse i ord och handling, nationellt och internationellt. Mission är våra rötter, vår identitet och vår framtid. Gud har betalat ett pris och vi vill utmana varandra att låta mission få kosta. Och sen så har också Alliansmissionen en vision för det internationella arbetet. Och det lyder så här. Vi vill se växande och missionerande kyrkor, Guds ord översatt och brukat, samt människor upprättade och utrustade till förvandling av både individer och samhällen. Och jag tycker speciellt den här senaste visionen står också i samklang med dagens text, nämligen människor upprättade och utrustade till förvandling. Så nu ska jag berätta om en del av det arbete som vi gör då tillsammans i en annan del av världen. Och vi kör bild 1. Den första bilden som ni kommer att se snart, Det är en karta på Pakistan. Eftersom jag har varit missionär för den här församlingen här, så har ni kanske sett den här kartan förut och ni har hört den berättelsen innan. Men du är lärare. Då vet du att repetition är kunskapens moder. Så här ser ni då landet Pakistan. Och hit har SM skickat missionärer sedan mitten av 60-talet. Och ni ser var det ligger. Det är grannen med Iran, Afghanistan, Indien, stora grannen i öster, och Kina längst uppe. Och till ytan så är det ungefär dubbelt så stor som Sverige. Men Sverige har 10 miljoner invånare ungefär. Då tänker man dubbelt så många som Sverige, det är 20 miljoner. Nej, förra året ungefär så passerade de 200 miljoner invånare. Så det är lite grann att bita i. Och det bildades då 1946 för att vara ett hemland för den muslimska delen av befolkningen som då blir fria från det brittiska samväldet. Och idag består befolkningen av cirka 97% muslimer. Och så finns det en kristen minoritet på 1-1,5%. Och en del andra då. Och i Pakistan talas idag ett 70-tal språk. Och de olika språken har olika folkslag också. Så jag ska nu berätta eller predika om det arbete som jag är närmast inblandad i. Men jag vill först visa en bild på ett sjukhus. Jag vet inte om ni ser vad det står här, men det står Bach Christian Hospital, serving you since 1956. Alltså det här sjukhuset, missionssjukhuset, har funnits då i norra delen av Pakistan sedan 1956. Och hjälpt en mängd patienter. Den ligger längs sidenvägen, alltså som den vägen som så småningom leder ända upp i Kina. Och det har varit ett nav, kan man säga, för missionsarbete i den här delen av landet. Och av alla de här patienterna som kommer till det här sjukhuset. Ja, det här är inte patienter, det är ju lärare. Eller det är ju sköterskor. Och ni ser Ulla Lindell uppe i hörnet där, om ni någon som känner henne. Och hit har då kommit folk av olika slag under lång tid. Och ett av de folkslagen som kom som patienter i sjukhuset, det var det här folket då. De heter Gudjer. De finns i Pakistan, Indien, Afghanistan. Och traditionellt är deras livsstil den som herdar. De har vanligtvis får eller getter. Och så lever de som halvnomader. Så de har en bosättning nere på slätterna. Så de är på vintern. Och på sommaren så tar de med sig sina får eller getter då upp till bergen. Jag vet inte om ni ser här, men han står där och kliar en av sina getter under hakan. De har det ganska nära förhållande till sina djur. Jag tycker nästan att den där geten som står till vänster där ser lite sotis ut. Han undrar om det ska bli hans tur att bli kliad. Så den här livsstilen då, det medför en del problem. Och en av de här problemen, det är att det är väldigt svårt för deras barn att gå i skolan. Läs- och skrivkunnigheten i Pakistan är ungefär 55%. Jag skulle tro att vi är nära 100%. 100% finns väl knappt, rent statistiskt. Men vi är väldigt nära 100% läskunnighet i Sverige. I Pakistan är det cirka 55%. Men bland den här befolkningen så är det 5-15%. Och det beror ju på den här livsstilen då. Så därför är ett av arbetena det att starta något som vi kallar för mobila skolor. De här mobila skolorna, det är någonting som följer med familjerna. Så på sommaren så är de uppe i bergen. Och på vintrarna är de nere i dalarna. Och där får de då lära sig att läsa och skriva. och de får göra på sitt eget språk. Ni ser en bild inifrån tältet där läraren sitter och håller upp en bok. Och vi har tagit fram då böcker, undervisningsmaterial på det här språket. För det ett av problemen är ju tillgänglighet i skolan. Det andra är att de talar ett annat språk än man talar i vanliga skolor. Så vi har tagit fram material och idag så finns det då ett 30-tal sådana här skolor. Det är ungefär 500 barn som håller på att lära sig att läsa och skriva. Och det är både pojkar och flickor. Men till och med en del kvinnor och män som lär sig läsa på det sättet. Men mest är det barn då. Det är en del av arbetet. Men det jag mest har arbetat med, det är då med översättning. Vi vill att de här människorna ska kunna läsa eller höra Guds ord på sitt eget språk. Den här bilden är från i början av vår verksamhet. Det var under den tiden som vi bodde där i landet. Jag ser på bilden att det är före 2005. För att 2005 skedde en stor jordbävning i området. Och mannen i mitten på bilden, som heter Aslam, han omkom i den. Så den här bilden är från 2005. Aslam var vår första översättare. Sabra Faki har också dött sedan dess. Och det är min kollega Wayne till vänster då. Fortfarande jobbar. Då tänker man så här, när man ska översätta Bibeln till ett folkslag som är muslimer. Går det bra liksom? Ja, alltså det är faktiskt så att de uppfattar att de har fyra heliga böcker. Vi tänker på islam och Koranen. Och det är en av deras böcker, men de har fyra heliga böcker. Och de tänker så här att de här himmelska böckerna, det är sånt som har getts till oss via profeter. Så den första heliga boken, det var lagen, Torät, som de fick från Moses. Det andra var salmen, Zabur, som kom från David. Och sen kom evangeliet, Injil, med Jesus. Och så Koranen är sista. Så det vi tänker i det första skedet när vi översätter, det är att vi ska ge dem här chansen att lära känna de här tre äldre skrifterna, vars innehåll de knappt känner till. Alltså, Gamla testamentet, lagen, där översätter vi berättelsen om Moses. Och med början med Josef berättelse då. Då väljer vi utvalda stycken från alla Moseböckerna som en sammanhängande berättelse. Där har de sin ena heliga bok. Sen salmerna, där översätter vi berättelsen om David från Samuelsböckerna och tills in i krönikeböckerna. Och så lägger vi in salmer som passar med berättelsen där. Så då har de Torät och Zabur. Och sen Nya testamentet, där har vi översatt berättelsen om Lukas och apostlagärningarna. Alltså berättelsen om Jesus och de första lärjungarna, apostlarna och den tidiga kyrkan. Och då kan de läsa på sitt eget språk. Jag ska se hur det här blir nu. Ja, men titta. Det här är från dagens text. Ser ni vad det står? Nej, det är alltid lika roligt att retas med det här. Alltså en del säger så här, kan man lära sig att läsa det där? Ja, men det är ju bara våra bokstäver är också bara krumelurer på ett papper. Det är det andra krumelurer bara. Så läser man från höger till vänster. Ja, det är i alla fall, det står att en gång kastade Jesus ut en demon ur en stum. Och när demonen får ut började den stumme tala. Och folket blev mycket förundrade. Mujtajib hoja, står det längst ner. Blir inte sugna att läsa mer. Som sagt, vi bodde ju då i landet 10 år som familj. Mellan 1999 och 2009. Elin och Linus, när vi åkte ut, de var 2 och 4 år gamla. Och sen kom vi tillbaka då 2009. Och då tänkte vi så här att ja, det här arbetet är slut för vår del. Vi liksom lämnar över stafettpinnen. Vi hade ju tänkt oss att vi skulle arbeta med det här jättelänge. Eller hur länge som helst. Men av olika anledningar. Säkerhet var en sak. Men framförallt barnen och deras skolgång var en annan. Så kom vi hem då. Och jag brukar berätta att det kändes väldigt skönt att komma hem. För att vi kände oss så välkomna hem tillbaka. För att alla flaggor var viftade på hög stång där. Den 6 juni var det. Det kanske inte var för oss, men ändå så kändes det. Och så tänkte vi, nu är det slut för vår del. Men efter ett tag kom vi på att man kan ju faktiskt nu med teknikens hjälp arbeta på distans. Så att jag gör faktiskt det fortfarande. Jag fortsätter att arbeta på distans och så gör jag mina 2 resor per år. Det här är en bild från en resa för ett antal år sedan. Och jag brukar åka en gång på våren och en gång på hösten när vädret är som bäst. Så jag åker faktiskt nästa vecka. På tisdag den 12 mars ska jag åka igen. Men vi gör ju inte det här bara för att vi ska översätta Bibeln till ett annat språk. Det finns massor av olika folkslag och språk där Bibeln inte är översatt till. Men vi översätter ju inte Bibeln för att det ska bli en bok till ska vara översatt. Utan vi gör det för den här skull. Det här är en bild som togs på min senaste resa i höstas. Närmast fönstret där står Faros och på andra sidan av mig står Halim. Och de här två är ledare för en grupp av Jesus troende gudjur. När vi åkte ut 99 så kände vi inte till så många. Men idag finns det en stor grupp som tar allt som vi översätter och använder det. Och vad är det som attraherar med det här? Den här nya läran kan man säga. Ja, det ena är ju frälsningsvisshet. För oss som står till höger där. Ja, jag måste berätta om honom först. Han studerade ju för att bli präst. Hans pappa var präst i moskén hemma. Och hans dröm var att ta över den moskén en gång. Han studerade. Och så fick han uppdrag att göra en jämförande studie mellan 2 profeter. Skulle han jämföra Mohammed och Jesus. Och i den studien så upptäckte han att jag måste följa fel profet. För Jesus är ju så mycket mer. Och så småningom så omvändes han. Han blev omvänd på ett ganska dramatiskt sätt. Och sen ungefär 20 år sedan hände detta. Så blev han ju jagad från sin by. För då hade han gjort i ordning ett kors som han gick och satt upp på sin pappas moské. Och det var ju inte vist kan man säga. Men han flydde därifrån och nu är han ledare för en av de här, för den här kyrkan då. Han var en gång uppe i en by och träffade en gammal kvinna. Och då sa hon så här till honom att jag har följt alla mina plikter. Ni vet det är många plikter man följer inom islam. Och jag har bett alla mina böner hela livet. Och ändå vet jag inte om jag kommer till himlen när jag dör. Men då sa för oss att. Men sa han, det finns en garanterad väg till himlen. Och sen berättade han om hur Jesus har dött för alla synder. Och sen fick han be för henne då. Medan folk stod runt omkring och lyssnade. Det var nästan lite som hämtat ur apostlagärningarna. Om man tänker vidare på dagens text så då framgår det där att människor som befrias från onda makter eller strukturer. De måste fyllas med nytt innehåll. Det räcker inte med att bara ta bort det som är dåligt och sen lämna ett tomrum efter sig. För då kan det bli etter värre efter ett tag. Om man inte fyller på med något som är gott. Och då tänker jag berätta om Halim som ett exempel på detta. Hon står på andra sidan här. Han studerade inte till att vara präst. Han var präst i en by uppe i moskén. Eller i en by uppe i bergen. Han hade sin egen moské. Och ni vet hur det är i Pakistan, att det finns många olika religiösa grupperingar. Och det finns de som är väldigt konservativa. Det finns talibaner till exempel. Och Al-Qaida som är en religiös muslims terrororganisation. De hade många sympatisörer i norra delen av Pakistan. Och Halim, han sympatiserade också med dem. Det var till och med så att han värvade unga män för att gå med i Al-Qaida. Men sen så fick han en återkommande bön, eller en återkommande dröm, där han mötte en ljus gestalt. Och han, jag vet inte hur precis han uppfattade att det var Jesus han mötte, som sa till honom att han måste sluta med det han höll på med. Och den här drömmen kom tillbaka. Och han började fråga sina vänner och kollegor om de kunde berätta mer om Jesus. Till slut var det någon som sa att vi vet ju inte så mycket om honom. Du får väl gå till och fråga de kristna, för de pratar mycket om Jesus. Och då gjorde han det. Så via sjukhuset här då, tror jag det var, så fick han ta på en bibel och någon som berättade för honom. Och han blev omvänd. Och nu är han också ledare för den här gruppen. Men det har inte kommit utan pris. Utan för 3-4 år sedan så blev han attackerad av sina släktingar på väg upp i byn. Och de slog honom. De trodde de hade slagit ihjäl honom och lämnade honom där. Men han var inte död, utan han hamnade så småningom på sjukhus. Med spräckt skalle, och bröderna vakade över honom dag och natt. Och sen blev det, av detta så blev det då rättegång. Och då första dagen, under rättegångens första dag, så ställde han sig upp och sa att nu är det så här att min herre som jag följer, Jesus, har sagt att vi ska be för dem som förföljer oss. Vi ska förlåta våra ovänner. Och det gör jag. Jag förlåter dem. Jag har inget agg mot detta. Mot de här. Så nu la ner det här. Och det tänker jag. Halim måste vara ett exempel på någon som har blivit av med någonting som inte är bra. Istället fylld med den heliga ande istället. ...2012 så firade man påsk. Det är ju påsk snart, nu under våren. Jag tittade lite statistik, eller berättelse från de här bröderna då, den här troende gruppen. Så 2012 så firade man påsk på 3 platser uppe i bergen. Och förra våren, alltså 2017 då, så firade man i 15 byar. Och en av dem var ungefär några 100 personer sammanlagt, det här handlar om. Och en av de byarna som man firade påsk i, det var Ferås hemby, han med vita hatten där. Den som hade flytt från 20 år tidigare på grund av det här korset han satt upp. Och nu var det 30 vuxna, var 18 döpta. Så var med och firade. Och många av dem från hans egen familj och släkt. Han sa, jag trodde aldrig att någonsin att jag skulle få uppleva det här. Att min by kunde bli så här förändrad jämfört med hur den var för 20 år sedan. När jag fick fly härifrån. Och där så undervisar man dem om hur Gud genom historien har uppenbarat sig för herdar. De identifierar sig själva som herdar. Så om de hör om en text i Bibeln som handlar om herdar, då tänker de, vi tänker de då. Hur han har uppenbarat sig för herdar, för oss. För Mose var en herde när han vallade sin svärfars jordar. David var en herde som vallade sin pappas får. Och han skickade till och med änglar för att berätta för oss att Jesus hade fötts i Betlehem. Det här är min sista bild. Vi börjar komma till slutet på den här berättelsen nu. Och det är ju då, det är ett vetefält som jag fotograferade en solig dag i april. På väg mellan vårt hus upp till sjukhuset Kalandrabad, efter vägen där. Och ibland, ja, alltså det är ett vetefält, så det här ogräset ni ser där, det är ju små tulpaner då, lite polkagrisrandiga. Men ibland så talar man i missionssammanhang om arbetet i jordbrukstermer. Man säger att det är missionsfält och man pratar om sådd och skörd och så vidare. Och med det språkbruket så är ju Pakistan ett svårt land. Med en jordmån som inte är särskilt gynnsam. Och det är många som genom åren har lagt ner mycket arbete utan att se motsvarande resultat. Nu finns det en 300 gudjer som är troende och döpta. Men det är ju ändå bara en liten dropp i havet om man tänker på de här 200 miljonerna som finns. Men jag tror och ber för att det kommer att komma en bra skördetid också i Pakistan. De här fälten som vi ser här, de kommer att mogna. Och vi ber att Jesus Kristus ska inta en central plats i människors liv. Att han ska få fylla det här. De här tomrummet som många upplever. Så att Guds rike till slut ska nå alla folk. Och alla språk. Amen, säger jag där.